Gott nytt tjej nyår, Ted.
Gott nytt tjej nyår.
Mm. Det är september. Du har inte läst om det här
Nej,
senaste.
Det har Nej, jag
det var till och med Helsingin Sanomat nu har använt ordet tjej nyår.
Jaha.
Det är en trend på sociala medier som väl kommer från Sverige. Jag har hållit på den i några år i Sverige, men nu har det spridits också till Finland. Så vi firade på finska också. Hur var tjej nyår, ja, Ted?
Men alltså tjej, alltså T-J-E-J.
Ja.
Är det som en variant, alltså jag tänker liksom på girl dinner.
Det vet jag inte vad det är. Men tjej nyår är en sorts variant av nyår. Och ett så här mjukare nyår. En mera så här, en positivare andra start på året. Som inte kommer med krav. Det är inte som så här att nu ska jag sluta med kolhydrater. Nu ska jag gå ner jättemycket i vikt. Eller nu ska jag börja träna sånt här. Nu ska jag sluta röka. Sån här, det är inte sånt, utan det är mer så här att nu ska jag klippa pannlogg.
Jaha, och det här firar man då i september istället för i januari.
Ja, nu ska jag dricka te. Köp en ny filt.
Det är inte så viktigt om det faktiskt är ett nytt år. Man kan väl börja för det.
Ja, nej men alltså för hösten är ju för många en sån här nystart ändå. Efter semestern och förstås med skolorna, det är ju ett nytt läsår och så här. Och då kan det ju som vara en boost att som göra det inte så här ångestfullt att måste jag börja med jobbet igen. Utan att man är så här att nej men nu ska jag ordna med någonting skönt och mjukt.
Ja, det är som när man liksom köper den här dyrare shampoot. Som man inte egentligen behöver, men man vill bara liksom att det ska vara en annan doft i duschen än vad det alltid brukar vara.
Ja.
Det är ett ganska bra exempel på så här gott nytt tjejår. Att nu får jag köpa en ny tvål.
Ja, men alltså det är precis såna saker. Alltså, vill du ta hand om dig själv? Vill du lyxa till det lite grann med någonting så här mjukt och... Jag återkommer till det här ordet mjukt, märker jag nu.
Mm.
Jag köpte nya sockor till exempel. Det är väl tjej nyår för mig nu, tror jag. Det börjar bli lite kallt ändå. Det slog ju om vädret här. Och,
ja.
och nu ska jag som gå omkring på moln lite grann i mina nya sockor, tänkte jag.
Men är det här då en... Alltså, jag reagerar på något sätt på det här med mjukt nu jag också. Det är liksom tjej. Alltså, är liksom alltså om man ska fira pojkår, alltså gott nytt pojkår. Så då är det någonting hårt då. Alltså som är som... ännu mera än vanliga sådana här nyårslöften.
No, jag skulle tänka mig då att pojkår är mera det där vanliga nyåret, alltså sådana här ganska radikala...
Nej, men det måste ju vara... vanliga nyåret är ju neutral, det är ju baslinjen. Och sen har vi ett tjejnyår då som är mjukare, så då måste ju pojknyår vara hårdare. Att då är det sådär att då får man nog persa snoppen liksom när det är liksom gott nytt pojkår.
Mm, ja, men nu är det ju också det här att nu ska jag börja träna. Det är väl pojknyår?
Nej, men det är väl neutrala tycker jag. Nu ska jag börja träna. Sen pojknyår, då får jag persa snoppen. Och sen tjejnyår, så då köper jag sockor. Gott nytt babyår. Är det då man liksom man bara ligger och skiter ner sig?
Jag börjar också tänka om det skulle finnas vid tjej påsk då?
Ja, men nu, får jag nu förklara det här girl dinner konceptet åt dig som jag är liksom överraskad att du aldrig har hört det. Det är en sån här meme, alltså att det är något, man sätter liksom en bild av girl dinner och så har man liksom köpt en sallad och, men sen har man typ... Alltså det är jättesvårt att förklara, men sånt där som andra kvinnor ska hålla med om att ja, precis, ja, det där är girl dinner. Alltså, eller som om jag skulle ha en boy dinner så skulle det vara liksom chicken wings och så skulle det vara sån här, liksom en sån här färdig låda med såna här franskisar som det följer med och sån här dipp och någonting. Och då är det liksom boy dinner och så är liksom andra karrar att jo, så är det.
Jag vill minnas, det var någon jag övernattade hos en, det här kompis en gång, och det är ju ofta om man har som vänner över så då köper man ju kanske någon god frukost, tänker jag, så här, som en värd och som vän. Så att jag kan ju, vill du gå och köpa ett gott bröd och skaffa pålägg och allt sånt och färska bär till yoghurten.
Ja.
Men den här vännen då, så hade alltså köpt en sån här stång, en frukoststång, som var liksom så här allt man behöver, alla näringsämnen.
Alltså, men det var, det var någonting att äta, det var inte liksom något att jumpa med.
Alltså det var någonting, tror jag, som var beställt från internet. Alltså som, vet du, enkelt, allt du behöver i en stång.
Ja.
Vet du, som gör det inte komplicerat.
Nej, det, då är det nog liksom boy breakfast. Det.
Ja, det är boy breakfast. Men hur är tjejpåsk då? Är det som att Jesus blir så här, får på spa?
Tjejpåsken, det är väl alltså, då har man då läser man från tjejbibeln, där det är mycket mjukare och det är inte liksom så strängt och det finns inte kanske 10 budord. Och de flesta liksom handlar mest bara om att man ska inse sitt inre värde och sådär. Men pojkpåsken däremot, då ska det persas. Boen burmo putoossar botning, som talas dit så popna popkum, så vörevi, popnu denna popkum, så vörevi, lys på tädd och kaj. Det har varit lite tjej och pojk här hemma hos oss nu också de här senaste dagarna. Alltså så där stereotypt. Vi måste måla huset. Och det är ju någonting som vi nu har dragit oss för att göra, alltså i 2 år, och nu var det sådär att, men nu måste vi göra det då, och vi har hyrt så här skylift och det har målats och sådär, och det har varit ganska sådär ändå liksom sådär ett fysiskt jobb helt enkelt, man har hållit på med stegar och målat och sådär, och jag har ju nog liksom reagerat på det tidigare att när jag gör såna där stereotypt manliga grejer så får jag liksom en blick av Janika, en liksom en annan sorts blick, och oftast är det på något sätt att det hör ihop med att hon blir liksom överraskad, alltså på något sätt sådär att jag kanske kan någonting som hon inte har tänkt, att det här är liksom en förmåga som jag besitter. Och det var också på kvällen så får vi och ska spela fotboll med Lo, så får vi till sportplan och så var vi där då och sparka lite och jag är ju alltså helt okej på fotboll. Alltså så där att jag kan liksom få bollen att fara dit jag vill att den ska fara. Och så liksom
om det liksom är var ribban ligger.
Ja, men det är ju så. Alltså för alltså så där, alltså för de om man liksom sparkar en boll mot mål så far det liksom helt åt helvete och far ut på vägen. Liksom.
Men du tar ju, alltså fotboll är ju en lagsport. Det svåra är ju inte att sparka bollen.
Nej, utan nu,
det är ju
nu, att, vi passar lite
att vara en del i det här komplicerade strategiska anfalls- och försvarsspelet.
Ja, nej, men jag har ett helt okej bollsinne och jag kan passa åt Lo och han var i mål och jag sköt några gånger och sen var jag så där att jag liksom jag kört i krysset några gånger i rad och så där och så fick jag liksom den där samma blicken av Janika, att jag märkte att det var så där okej, att det där det på något sätt liksom det hände någonting där. Och sen på kvällen då så pratade vi om det här och hon var så där att jag märkte det på henne. Och fråga sådär, att är det liksom är det sexigt det här? Att jag kan liksom sparka en boll och få den att föra vart jag vill. Och hon höll med, att det är det. Att det var liksom en, och att nu förstår jag den här blicken, alltså att det är på något sätt alltså det där, alltså det här stereotypt, alltså när en man lyckas göra någonting stereotypt manligt och så är det en kvinna som på något sätt uppskattar det, och så då händer det någonting. Och fine, bra så. Men det som jag på något sätt börjar tänka på är också de här andra grejerna som jag gör. Alltså att om jag skriver en barnbok eller liksom gör andra saker som då inte uppfattas som så här stereotyp manliga. Jag har aldrig fått den där blicken av henne.
Ja, men inte blir man ju kåt av en barnboksförfattare. Det skulle vara konstigt nog. Inte finns det ju en Astrid Lindgren-fetisch där ute.
Att bara att det känns ju som att hur man ändå försöker liksom att det känns ju som att vad jag än åstadkommer i livet så kommer jag aldrig att toppa det att sparka en boll riktigt hårt eller måla en husvägg. Att det känns som att har vi inte kommit längre från att det är liksom på något sätt att man sätter de grejerna först. Men tydligen inte.
Ja, men det är väl en helt som sund kroppslig reaktion hon har. Men er diskussion gick väl sen vidare också att det finns ju andra kvaliteter som är viktigare i det långa loppet. Att det är väl viktigt att ibland vara sexy, men sen måste man ju kunna just skriva barnböcker också.
Ja, men jag vill ju att alltså sådana där saker som jag på något sätt faktiskt liksom strävar mot och kämpar för att uppnå, jag vill ju att det ska liksom att jag ska få samma blick av det, men att sen sparkar jag en boll allt för jag orkar och får det så här. Men att det känns så primitivt, alltså att det är så. Alltså så där på något sätt, just det här stereotypa, tjej nyår, pojkpåsk, att det ändå är så.
Ja, men det, alltså inte kan vi ju förändra biologin och sexualiteten med liksom feministisk teori om eller jämställdhet. Alltså det senare bör ju finnas förstås. Det är bra att vi arbetar för jämställdhet och så vidare. Men inte är ju väl målet att vi ska som förändra våra drifter. Det går ju inte.
Nej, men det blir bara på något sätt att det där hindrar ju samhället att utvecklas mot ett positivare håll. Att jag tänker, vi har funderat mycket nu på
det
här.
Nej, men på vilket sätt är det negativt att bli kåt av någon som är atletisk eller någon som gör någonting fysiskt?
Jag har ett bra exempel. Lo har börjat, han läser mycket nu. Alltså att han har liksom upptäckt det och går igång på det. Och det är ju jättebra. Och jag är liksom jättestolt och glad över det. Att jag har lyckats uppfostra en son som kan läsa böcker. För att pojkar behöver läsa mera. Men att i något skede så är jag ju rädd då att om de här liksom blickarna som han får när han spelar fotboll ger en så mycket mera än att läsa, så prioriterar han det istället. Alltså att på något sätt att samhället borde ju, det borde liksom svängas så att det skulle inte vara liksom de här egenskaperna som hör ihop med fotbollspojkar, att det är de som ändå får mest uppmuntran.
Men förstås kommer alla som växer upp att hamna i det där kraftfältet av olika energier och olika belöningar då. Men alltså man ska ju inte läsa heller för att få ligga, utan man läser ju för att man tycker att det är roligt.
Ja, men att det är ändå så här på tal om kraftfält, att det är ju klart att det är en viss ålder när man på något sätt så här bestämmer vad man ska göra, att om det är någonting man kan göra som ändrar och gör ett kraftfält mer spännande och man får uppskattning av det utifrån, så nu satsar man ju mera på det då.
Jag minns att jag någon gång pratade med några kvinnliga kollegor om det här, att det åtminstone då, jag vet inte om det kanske har lite förändrats nu, men att det var som en sån överväldigande majoritet av alla komiker som var män, att varför det inte fanns så mycket kvinnliga komiker. Och så sa de här mina kvinnliga kollegor att ja, för att liksom när man växte upp så de roliga tjejerna fick ju inte ligga. Alltså det här sades, är det som ett uttryck då för liksom vad som förväntas av flickor och av och unga kvinnor. Alltså av män då. Att de ska vara på ett visst sätt, annars är de inte intressanta liksom. Då ville ju jag protestera, eftersom jag själv gick i högstadiet och sysslade med humor, att de roliga killarna fick inte heller ligga. Det var fotbollskillarna som fick ligga.
Mm.
Eller som låg. Men det här är ju den där mekanismen som du pratar om nu då. Därför ska man ju uppmuntra till en variation av intressen. Så att man kan mötas på många plan. Man kan vara intresserad av språk och författarskap. Och så liksom är det ett självändamål. Och sen så kan man också då, vet jag, skrinna. Och så får man vara sexy också.
Ja, men det är väl bara att det är liksom vissa grejer som man gör idag så får man applåder av. Och vissa saker får man inte applåder av. Och jag tror att det är liksom så inbyggt i alla människor att får man applåder så vill man göra det ofta. Och det är väl bara det där, jag var på något sätt ute efter att våra hjärnor borde ge applåder också åt andra grejer.
Jag var i Berlin i helgen och där var det ju liksom 20 000 läderbögar. För det var en festival som pågick. Och de har ju helt vanliga jobb. De är ju präster och piloter och brandmän och liksom kodare. Och
det är roligt att du säger helt vanliga jobb och så tar du präst och pilot som är väldigt ovanliga jobb egentligen.
No, det var nu jag råkade träffa just en pilot och en präst.
För, alltså bara som alltså när man är då på så här Berlinfest i någon teknoklubb med 20 000 bögar. Hur kommer det fram att någon är en pilot eller en präst?
Men det är för att man pratar ju alltså då om livet som vanliga människor gör, för man är vanliga människor. Men jag menar bara det att man har som flera sidor i sitt liv, att då är man präst och det är kanske inte så sexigt, men så drar man på sig sina stövlar och sin väst och sin hatt och så får man till Berlin och då är man ju enligt allihopa då sexy.
På tal om sexiga präster, bara som en liten parentes, så är ett så bra exempel på hur språk har kraft. Alltså att om man säger åt en präst "Forgive me father, I have sinned", eller om du säger "Sorry daddy, I've been naughty", att det är ganska olika saker fast det är precis samma budskap.
Ja, men det senare, de hör ju ihop alltså det. Det är så mycket av sådana här tabun och sånt som sen sexualiseras. Det är ju katolska kyrkan med sin stränga moral är ju säkert skyldig till liksom 90% av all fetischism som finns där ute. För att de här stränga förbuden som folk växer upp med så skapar nyfikenheter och skapar liksom fixeringar vid saker. Som sen får utlopp när man är äldre och mer frigjord. Så nästa år så kommer du till Berlin utklädd till fotbollsspelare eller till målare.
Jag vet inte riktigt hur det skulle hjälpa mig överhuvudtaget.
Nej, men så får du vara sexig då en helg.
Jag vill ju komma som barnboksförfattare.
Men sen återvänder du till ditt vanliga liv som Klösus i buklubben.
Tror du Klösus skulle bli insläppt i Berghain?
Det beror på vad han har på sig. Så här tjejnyåret i ära så skulle jag vilja ge alla lyssnare en present.
Mm-hmm.
Ett kaninhål.
Jaha.
Som ni kan utforska. Jag har hamnat in i det här av en slump som jag ju ofta gör när jag på kvällarna sent när Kajus sover så börjar jag slösurfa på Wikipedia och så hamnar jag in på någonting och sen är jag på YouTube och hör på föreläsningar om ämnet och oftast är det ämnen som jag inte, alltså som är för avancerade för mig. Men som sen eventuellt i bästa fall ändå liksom tänder en gnista av någonting. Och i det här fallet nu då så skulle jag vilja uppmana alla att börja nörda ner sig i det som kallas för fångarnas dilemma.
Prisoner's dilemma, vänta nu, det låter nog jättebekant det där.
Ja, och det är ett väldigt känt exempel på spelteori som det här delvis då intresserar matematiker men också intresserar politiska ledare, det intresserar evolutionsbiologer, det intresserar religionsvetare, för att det är någonting som verkar återkomma överallt där människor finns och interagerar. Så spelteori handlar ju om så här att man försöker se hur olika parter reagerar på vad den andra gör. Och så kan man då lära sig om strategier och sånt och vad som lönar sig att göra när man då möter en motståndare eller en motspelare eller en medspelare för den delen.
Mm.
Och det här fångarnas dilemma var då någonting som man identifierar på 50-talet under kalla kriget när man försökte se vad som var den bästa strategin nu då mot Sovjetunionen. Det var väl i USA det här utvecklades då. Och jag ska nu inte gå allt för djupt in på den här matematiken för den är komplicerad. Men om jag nu bara kort försöker säga vad dilemmat är.
Det är inte det här nu då alltså att när man kommer in liksom första dagen i fängelset och så möter man sin cellkamrat och så säger han "You wanna fight or do you wanna fuck?" Att det är inte liksom det dilemmat.
Är det alltid så i fängelse?
Jag har förstått. Alltså i alla filmer och böcker jag har läst så är det det. Det är de två alternativen. Om man ska fundera jävligt noga innan man svarar.
Ja, no, men alltså där skulle man ju då kunna göra samma sak som de har gjort med fångarnas dilemma. Alltså se att no, men vad händer då om jag väljer fight?
Mm.
Och vad händer om jag väljer fuck? Och sen liksom...
Får jag bara säga att rätt svar är att man säger neither. Och så är man chill.
Men det går de väl inte med på då? Är de som att okej! Okay. Och sen låter de in vara i fred då?
Nej, men det beror på hur länge de har suttit inne. Om de är så där att de har varit länge där och så där, så då är de så här fine.
Ja, men fångarnas dilemma i stort då går ut på två människor är i fängelset och båda får samma erbjudande. Du kan vittna mot den andra eller så kan du låta bli att vittna mot den andra. Om båda två vittnar mot varandra så då får båda två ett straff på ett års fängelse. Om den ena vittnar och den andra inte vittnar så får den som vittnar gå fri och den som inte vittnar får ett 10 års fängelsestraff. Och om båda två inte vittnar så då får de 3 års fängelse. Själva dilemmat är då att från individens perspektiv, alltså om man bara ser på sin egen situation, så löns det alltid att inte vittna. För då får man liksom i alla utfall för sig själv ett mindre straff.
Mm.
Men om man ser på det utifrån så löns det alltid att vittna. För att om båda två alltid samarbetar och vittnar, så då får de i längden ett kortare straff.
Men det är jättesvårt när man är i den där situationen då, att inte tänka egoistiskt.
Exakt. Så alltså det här är ett problem som undersöker då den här egennyttan versus att samarbeta.
Mm.
Men det intressanta är nu då när man börjar upprepa det här experimentet. Att man gör det liksom dag efter dag efter dag. De här fångarna måste liksom dagligen liksom författa det här beslutet. Så då går det ju att ha då en mängd olika strategier då. Ska jag som alltid följa liksom egen nyttan eller ska jag samarbeta?
Mm.
Och för att nu då göra en komplicerad sak väldigt kort så har man alltså testat nu då via sådana här datorsimulationer att liksom göra alla möjliga strategier här. Att vad löns det att göra? Hur löns det att reagera på vad den andra gör? Och så vidare och så vidare. Och så har det visat sig att av alla möjliga strategier så det som lönar sig bäst för allihopa, man ska alltså vara snäll. Man ska inte vittna mot den andra. Man ska vara förlåtande. Det vill säga, om den andra vittnar mot dig så ska du inte nödvändigtvis hämnas genom att sen nästa dag vittna mot den andra. Och sen är det också andra liksom egenskaper som man kan utläsa från det här. Men det intressanta är att det här då inte bara liksom fungerar geopolitiskt när det handlar om internationella konflikter eller i hur till exempel djur samarbetar genom att grooma varandra fast det inte tjänar dem själv, men de vet att för att jag måste också bli groomad, så att om jag groomar det här djuret så kommer det djuret att grooma mig och så vidare.
Mm. Nu, grooming har fått en lite annan betydelse när man säger det engelska ordet på svenska, men du menar alltså att de plockar löss ur pälsen och sådär?
Jag menar inte att de förbereder varandra för sexuella övergrepp, de här djuren. Det är inte det jag menar.
Nej, exakt.
Men det som jag fann då så fascinerande är att det här tycks ju förklara rent evolutionärt, alltså uppkomsten av, vet du, vår moral, vårt beteende tillsammans. Alltså dess argument som jag har fått höra av från kristna människor ända sedan jag var barn, att existensen av moral och en sån här inneboende samvetskänsla för vad som är rätt och fel så är beviset på att Gud existerar.
Mm.
Medan det här visar då att rent matematiskt, rent naturligt, så om man ska göra saker om och om igen under en lång tid inom en grupp av individer så kommer det att löna sig att vara snäll och att vara förlåtande. Och det här finner jag så otroligt fascinerande.
Jag tycker det är intressant att du finner att det är fascinerande, för att det där känns ju för mig som världens mest självklara sak, att om tillräckligt många människor väljer att vara snälla istället så leder det till att allt blir bättre.
Nej, men det är för att du är en del av mänskligheten, och människan har under miljonerna då, så har vi då vart efter vi har lärt oss att liksom arbeta i grupp och bli mer och mer så sociala, så har vi via försök och misstag förstått att det är bäst att vara så. Att det som, och därför känner du att det är naturligt.
Men det är aldrig någonting som jag har ifrågasatt eller liksom tänkt extra på, utan att det är sådär, ja, så där är det ju. Och det där är väl också någonting som barn alltså går igenom. Alltså för barns utveckling är också att de går liksom från det här väldigt egoistiska på något sätt till att liksom lära sig att beakta andra och fungera tillsammans och sådär.
Ja, för det lönar sig för dem i längden och det lönar sig för allihopa i längden.
Ja.
Så ett sånt kaninhål finns där ute.
Men det här tycker jag knyter ihop väldigt fint med det här tjej-nyår också. Alltså på något sätt att man ska vara lite mjukare, vara lite mer omhändertagande och vara lite snällare både mot sig själv och mot andra. Det är ju jättebra. Caeré porque amo, caeré porque amo. alltid när vi börjar banda ett nytt avsnitt av Therokai-podden så skapar jag en ny mapp på desktopen dit jag sätter filerna när vi bandar in. Och dagens mapp som skapades så heter TEDKAI 500. Det här är det 500:e avsnittet av Therokai-podden.
500:e. 500:e blir ju presens particip.
500.
Ja, avsnitt 500. Det är roligt för att dagen till ära så tog jag i bruk ett sånt här ett stativ som gör att jag kan ha telefonen riktad mot mig. Alltså utan att måste ställa den på något sorts kastrull eller någonting. Det är intressant för att ibland frågar ju folk så här, för de vet att man poddar, att hur ska man göra för att börja podda? Och jag vet, alltså för på 500 avsnitt nu så nu har jag skaffat ett stativ. Annars hade det varit mycket så här.
Får jag nu säga här, alltså jag har ju köpt det stativet och skickat åt dig. Och att folk frågar av dig att hur ska man göra, för att du har ingen aning om vad jag gör med de här filerna som jag skapar så att podden ändå låter helt okej.
Okay. Nej, men jag säger ju till dem att du måste ha någon som är bra på klipp, säger jag. Men jag menar bara att ändå i 500 avsnitt så har vi klarat oss utan stativ. Med kastroller då. Och så här.
Ja, alltså det behöver inte vara super fancy. Men 500 avsnitt, 10 år. Alltså vi har poddat i 10 år.
Ja, eller inte riktigt. Det är väl först i oktober som det blir 10 års dag för podden.
Vi har 10 års jubileum i år.
Ja, jag hatar ju jubileum och så här festligheter nog. Men att ändå, det är ju många avsnitt och det är många år. Och vi har blivit äldre och så här. Men vi håller på ännu varje vecka. Men på något sätt så tänkte jag att vi måste fira. Och det ska väl bli lite grann under hösten. Lite festligheter.
Ja, vi har tänkt alltså. Det är jättelänge sedan som vi har haft en livepodd nu. Och vi tänker att nej, men nu är höst. Nu ska vi göra det. Så att vi kommer nu i november och december blir det troligtvis. Så kommer vi att ha 3 livepoddar i Åbo, Vasa och Helsingfors. Dit man kan komma som publik och så firar vi tillsammans Therokai-podden 10 år.
Ja, och mera information om det här kommer vi att ge ut snart. Man kan följa förstås den här podden, man kan också kolla Therokais omklädningsrum, man kan, vi ser till att ni får informationen.
Men det kommer alltså att finna, det kommer att vara begränsade platser, så att det kommer att vara först till kvarn som gäller. Men så fort vi vet hur det här rent tekniskt funkar så ska ni få den infon. Borde vi utnyttja då, alltså när vi har de här poddarna då med publik, så borde vi utsätta alla för det här prisoners dilemma då. Då menar jag inte alltså det här att de ska välja, ska de fight eller fuck, utan att just det här på något sätt att de måste, att vi kan liksom se hur funkar den här liksom godheten i publiken.
Ja, men det är ju redan bevisat att godheten fungerar. Jag är mera så här att hur ska vi se ut? Hur ska du, alltså du borde ju vara sexig då, ska du liksom ha dina målarbyxor?
Nej, men det enda jag behöver då är att ha med mig en fotboll och så gör jag några rainbow flips och några trickshots på scen och så får jag otroliga applåder. Det blir nog svårare för dig, tror jag, Kai. För ditt bollsinne är ju nog...
Jag fick en massa inspiration till olika outfits i Berlin, så att nu ska jag hitta någonting. Det är då Kai.